Frid. Ska vi titta lite vad Petrus, första Petrus brev här då. Skulle vilja läsa här i början från första Petrus kapitel 1 och sist i slutet från vers 22. Rena era själar i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek, ni som är födda på nytt, icke av någon förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. Till allt kött är så som gräs, och all dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förbliver evinnerlig. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er såsom ett glatt budskap. Eller det är genom detta, genom detta ord ni har blivit evangeliserade, kan också översätta. Det har att göra med det glada budskapet. Det glada budskapet. När jag läser det här och så hör de rapporter vi får och ser mig om i tiden, så kan jag inte göra annat än reflektera lite över vilken utmaning det är egentligen att vara, om vi säger, helt enkelt skyldig att föra för att predika. Ve mig om jag inte predikar. Att vara ansvarig. Att vara ansvarig för att det här budskapet kommer fram. En utmaning när vi ser hur vi själva är, inte minst, men hur samtids, hur nutidsmänniskan är. Då kan jag inte annat än med smärta inse att någonting är oföränderligt. Passar nutidsmänniskan väldigt illa. Därför, vad man gör så man kräver förändring. Man kräver, för det finns det här hos människan. Man kräver förändring. Och så kommer vi ett budskap där det handlar om någonting som inte förändras. Hur ska vi förklara det här? Att det som inte förändras, det är ett glatt budskap. Just det här, att någonting inte förändras, och dessutom att det skulle komma från Gud. Det är nog ganska svårsmält för väldigt många. Vi lever ju i en tid, va, då vi möter människor som inte längre lever på en planet, utan som lever i en galax. Man har, så att säga, informerat sig om världsaltet och hur det ser ut. Så då tycker man det här med de gamla gudarna, det kan vi inte längre bara acceptera. Det står att allt kött är så som gräs, och all dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förbliver evinnerligen. Och det står att det är detta ord som har blivit förkunnat för er som ett glatt budskap. Hur kan vi överhuvudtaget då uppleva det här som ett glatt budskap? För det gör vi ju. Det gör vi ju. Vi förstår att det här är ett glatt budskap, men det gör ju inte alla. Varför förstår vi, om vi förstår det här, att det är ett glatt budskap? Att det är det! Om inte därför att vi har blivit förvandlade. Jag har blivit förvandlad. Det är just det här som har skett med oss. Som aposteln Petrus skriver. Ni, skriver han. Ni som är födda på nytt. Alltså, Herrens ord som förbliver evinnerligen. Herrens ord som förbliver evinnerligen. Det är också Guds levande ord. Som vi läser i 23 versen. Det är ett levande ord. Som förbliver Det är ett levande ord som förblir. Tänk, jag slogs av den insikten. Vilket öde. Ja, vilket olycksöde. Att vara en människa som rör sig i denna skapelse. Att vara en individ som rör sig i denna skapelse med allt vad den är. Och inte känna honom som har skapat. Att röra sig, att se, att och inte känna honom som han. Men det är ju det här. Det här som gör att det är så svårt att acceptera det oföränderliga. Den evige. Och hans budskap som evigt. Därför man överhuvudtaget inte känner Gud. Inte känner Gud. Men vågar vi verkligen göra anspråk på det då? Fast vi har, vet vi, många gånger kanske gjort stora upplevelser. Varit med om både det ena och det andra. Faktiskt så kan vi många gånger vara, egentligen på många punkter, inte känna Gud. Känner vi verkligen honom? Känner vi verkligen honom? Känner vi honom så förstår vi det här. Att som Jakob skriver, han är den som Jakob skriver om i sitt brevs första kapitel och 17 vers. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himla ljusens fader. Hör här, hos vilken ingen förändring äger rum. Och ingen växling av ljus och mörker. När jag läser den här versen så kan vi pröva oss. Hur vi egentligen känner Gud. Kan vi föreställa oss och kan vi tänka oss det här. Där ingen förändring äger. Där ingen förändring äger rum. Att där skulle vi vilja vara. Skulle du vilja vara? Det inte sker någon förändring. Det står det sker ingen förändring där. Och ingen växling av ljus och mörker. För jag frågar, skulle du vilja vara där? Skulle vilja vara där. Vill jag vara där det inte sker någon växling av ljus och mörker? Ska inte det vara ansträngande? Naturligtvis inte bara ansträngande utan helt outhärdligt. För oss, sådana vi är nu. Sådana vi är nu. När vi vandrar i denna kropp. Vi vandrar i en kropp som inte klarar av den tillvaron. Men det står, han skriver, ni som har fötts på nytt. Vi har blivit födda på nytt och det har tänts en livsgnista i oss. Vi har blivit födda på nytt. Och vad vi i själva verket är med om nu är att vi förbereds för en tillvaro. Som när han får utföra sitt verk och fullborda sitt verk så kommer vi att klara av det. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ifrån himla ljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat. Det är det här det handlar om. Det här att vi får komma i ett rätt förhållande till Herrens ord som förbliver evinnerliga. Att vi får komma i ett rätt förhållande till detta Herrens ord som förbliver. Hur gör vi det? Det sker när detta ord får ge oss liv. När detta ord får ge oss liv. Och det vet vi. Det gör det ju inte utan vidare. Vi måste komma i ett rätt förhållande till. Och det måste komma i ett rätt förhållande till oss. Och önskvärt är väl kanske att vi inte flyr ifrån det då. Att vi inte försöker komma undan det. Utan att vi gärna går dit där det förkunnas. Att vi gärna går dit där ordet förkunnas. Och att vi, så att säga, gärna lyssnar till det och tar emot det. Men någonting sånt är ju naturligtvis omöjligt. Förrän innan man har blivit född på nytt. Det är inte det just därför som vi måste gå ut. Gå ut. Som han har kallat oss att göra, uppmanat oss att göra. För att om möjligt finna den rätta vinkeln. Där en människa får se in i det här. Där en människa får erfara det här. Att detta ord från honom, det ger liv. Det här är väl ett bön, här är väl ett allvarligt bön. Och då är det så väldigt allvarligt att vi har den rätta niten. Att vi har den rätta niten. Nit. Det finns nämligen olika former av nit, vet vi. Nit, vad är det för någonting? Nit, det heter på engelska vad då? Seal. Seal, och det liknar rätt mycket det grundordet. Det fanns en av Jesu lärjungar som hette Zeloten. Eller hur? Och det här att han kallar Zeloten, det har med seal att göra. Eller det grekiska ordet, jag tror att det är någonting liknande, vad? Zelo eller någonting. Det handlar om nit. Nit, att vara nitisk. Vad var Simon Zeloten nitisk för? Han var väldigt nitisk för att Judén inte skulle förbliva under romersk överhöghet. Det var det Zeloterna nitälskade för. De kallades alltså Zeloter, de kallades nitälskare på ett sätt. De nitälskade för att Judén inte skulle förbli under romersk överhöghet. Det var ingenting som Herren själv nitälskade för särskilt mycket. För Herren verkar stort sett likgiltigt under vem Judén under den tiden lydde. Därför att de som då judarna menar borde råda över Judén, de var ju Jesu värsta fiender och motståndare. De förföljde honom. Så för Jesus var det var rätt likgiltigt om Judén var under något utländskt eller inhemskt välde. Därför det som betyder något för Jesus, det var ju sanningen. Och den var inte nationalistisk och den är inte det. Zeloten, en av Jesu lärjungar, fick på det sättet gå i en skola där han förmodligen, ska jag tänka mig ganska så mycket, befriades från den niten. Den rent alltså nationalistiska nitälskan som han var upptänd av. Det står att judarna kunde upptändas av nitälskan, står det. På plats efter plats där evangeliet predikat. Det kan vi läsa om i apostlagärningarna. De upptändes av nitälskan. Och som regel så ledde det till att sanningen blev förföljd. Och vad var man då nitisk för? Och vad är man nitisk för när man är nitisk? Det är viktigt att vara nitisk. Men det verkar som att när vi nitar, det är så lätt att fångas. Därför att det här, alltså att vi har att göra med ett evangelium, ett glatt budskap. Som har den karaktären att det kommer som ett ord från honom. Ett ord från honom. Hos vilken ingen förändring sker. Och ingen växling av ljus och mörker. Det betyder att vi måste ständigt jobba med oss själva så vi inte förväxlar, jag ska säga, den tillvaron med någonting annat. Vi skapar så lätt en tillvaro, vi människor, som ser ut liksom att stanna vid det oföränderliga, traditionella och oföränderliga former. En del traditionella oföränderliga former som definitivt inte är Guds, detsamma som Guds rike. Det är inte detsamma som Guds rike. Det är någonting som skapats av människor. Människor som gärna vill på något sätt sätta agendan för status quo. Det här ska vara det som vi håller för det oföränderliga. Det här ska vi inte göra uppror mot. Jag tror inte att alla gånger är fel att göra uppror mot det slaget av form. Det kan vara politiska former. Det kan vara religiösa former. Judarna var ju väldigt fast i religiösa former. Som Moselag, men inte bara Moselag, utan det äldstes stadgar hade upprättat. Och framförallt det äldstes stadgar. När de här formerna blev utmanade genom evangeliets predikan. När de formerna blev utmanade. Då upptände somliga av nitet. Väldigt nitet. Ska vi se om vi hittar något av de här ställena. Vi går till apostelgärningarna. Jag tror vi kan hitta det här. Va, i till exempelvis. Trettonde kapitlet. Det står att de predikade. 44 versen. Följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord. Och då hade de fått komma in i synagogan, apostlarna. Då står det så. Då nu judarna såg det myckna folket uppfylldes det av nitälskan och for ut i smädelser och motsade det som Paulus talade. Då tog Paulus och Barnabas mod till sig och sa: Guds ord måste i första rummet förkunnas för er, men eftersom ni stöter det bort ifrån er och inte aktar er själva värdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. De hade alltså upptänts av nitälskan, men de var förblindade för vad det här var. Som de fick höra genom apostlarna. Och apostlarna uttrycker sig som så. Eftersom ni stötade bort ifrån er. Och icke aktar er själva värdiga det eviga livet. För det är ju det här det handlar om. När det står om honom. Hos vilken ingen förändring äger rum. Bara det. Hos vilken ingen förändring äger rum. Så inte det på något sätt alltså. Något annat än liv, evigt liv. Men det mänskliga sättet att liksom tänka och resonera. När vi får någonting som inte förändras. Då tycker vi det här har gått i stå. Det har gått i stå. Det här måste förändras nu. Någonting som inte förändras tycker vi låter. Och världen i vår tid är väl full av såna här revolutionära stämningar och tankar och reaktioner. Gode Gud. Någonting. Och kan möjligen bero på så väldigt mycket som vi säger det här oföränderligt. Det är inte det slaget av oföränderligt tillvaro som Gud vill. Det, när det står att ingenting förändras hos Gud, så betyder inte det att allt är dött hos Gud. För hos Gud förenas nämligen de här motsägelserna. Det som inte förändras och det som lever. Det som inte förändras och det som lever. Det här kan vara ett sätt att pröva oss. Känner vi Gud då? Känner vi Gud? Eller tycker vi? Så det verkar som om många tycker, inte minst i den kristna världen idag, att Gud måste förändras. Vi kräver att Gud ska förändras. Vi kräver att Guds budskap ska förändras. Det här kraven hör vi ju. De höjs. De kraven på. Men alltså tragedin med hela den inställningen är ju det att försöka förändra Gud, det är att gå miste om livet. Annars finns det nog väldigt mycket som vi kan förändra, tror jag, utan att gå miste om livet. Därför så måste det vara allvarligt för oss det här. Att kunna skilja mellan andar. Kunna skilja mellan vilket slags nitälskan vi möter eller möjligen själva bär på, representerar. Vilket slags nitälskan? Nitälskan, är det nitälskan för det rätta, det verkliga, det som gör att både vi själva lever och andra får liv genom vårt budskap. God jul. Ja, här har alltså som sagt tredje Mosebok på sista tiden utgjort för mig en väldig brottningsmatch. Väldig brottningsmatch. Tredje Mosebok, kan ni förstå? Därför här talas ju liksom i förebilder om ett prästämbete. Ett prästämbete. Det är ett prästämbete som är, har en väldig, ska vi säga, dignitet. Inte som det prästämbete som vi har fått att göra med. För vars skull vi har blivit frälsta. För vars skull vi har funnit en väg till Gud. Vi som är hedningar efter kött. Men dock ett prästämbete med stor dignitet. Det aronitiska. Det aronitiska. Genom det aronitiska prästämbetet talar ju Gud. Vill Gud uttrycka något? Han vill uttrycka någonting. Han vill liksom när han skapade allting så vill han uttrycka något. När han förde Israels barn ut ur Egypten, när han samlade dem vid Sina i berg, när han uppenbarade det här med tabernaklet, vill han uttrycka något. Vill han uttrycka något? Och det här är alltid så när Gud vill uttrycka någonting att det lätt missförstås. Det blir lätt missförstått. Människor klarar inte av det, orkar inte med. Det vi har fått att göra med, det är det hittills förnämsta uttrycket för hur Gud har velat tala. För hur Gud har velat uttrycka sig. Genom Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus. Han är det absolut. Han är den som är en präst också för oss. Eller hur? En överste präst. En överste präst till evig tid. Efter Melkisedeks sätt. Tredje Mosebok talar om ett prästämbete. Jesus själv talar till sina apostlar som att de har blivit präster. Nu för ett nytt förbund. För ett nytt förbund. Det finns ju ingenting annat än en tydlig prästerlig ton i det Jesus eller den heliga ande säger till Simon Petrus. Utan Simon Petrus är på taket av Simon Garvarens hus. Och väntar på att bordet ska dukas. Så får han se en syn. En syn får han se. Det här har vi inte sagt någonting om förut. Har vi det? Det måste vi titta på. Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Det har vi ju aldrig läst förut. Nu ska vi äntligen göra det här. Äntligen ska vi... Apostlagärningarna, vad fick han se för någonting? Apostlagärningarnas 10:e kapitel, 11:e vers. Han såg himmelen öppen. Och någonting kom han ner som liknade en stor linneduk. Och som fasthölls vid de fyra hörnen. Och sänktes ner till jorden. Och där i fanns alla slags fyrfota och krälande djur som levar på jorden. Och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom. Stå upp, Petrus. Slakta och ät. Det här säger han inte till Petrus därför att Petrus är en jägare. För det är han inte. Det här säger han inte till Petrus därför att Petrus är en frossare. Därför det är han inte. Det här säger han till Petrus därför att Petrus är en präst. Och Petrus själv vittnar om det i sitt första brev. När han skriver till de kristna. Ni, skriver han, är ett konungsligt prästerskap. Det handlar om det slaget av slaktande som sker vid altaret. Det handlar om det slaget av ätande som sker i helgedomen. Där Aaron och hans söner är tydliga förebilder. Därför de de offerdjur som frambars på altaret fick de en del av. Det offer som frambars, det kunde vara spisoffer också. Spisoffer, mjöl. Det kunde vara bakat i ugn, det kunde vara bakat på plåt, det kunde vara bakat i panna. Eller så kunde det bara vara mjöl, spisoffer. Men det fick de en del av. Det behövdes inte slaktas något. Men exempelvis när det kom till brännoffer så måste det slaktas. När det kom till syndoffer, de flesta offren krävde nog slakt. Så det finns i det här finns ju en prästerlig ton. Det finns ingen erövrarton. Det finns ingen jägarton. Det finns ingen, så att säga på det sättet. Det här handlar om ett prästerligt, en prästerlig tjänst. En prästerlig tjänst. Och då måste finnas den här offertanken. Och den finns ju också i Nya Testamentet. På flera ställen i Nya Testamentet så talas det om den här offertjänsten. Man kan till exempelvis tänka på aposteln Paulus, som dels talar han om det slaget av offer när hedningarna, står det. När hedningarna. Blir ett Gud välbehagligt offer. Uttrycker han sig inte precis på det sättet i Romarbrevet. I Romarbrevets 15 kapitel. I 16 versen. Att jag nämligen ska förrätta Kristi Jesu tjänst bland de hedningarna och vara en prästlig förvaltare av Guds evangelium, så att hedningarna bliva ett honom välbehagligt offer, helgat i den heliga ande. Ja. Så uttrycks det. Det är vad det betyder när den heliga ande säger till Simon Petrus. Det låter ju förskräckligt egentligen. Stå upp, slakta och ät. Men det har med offer att göra. Hedningarna. Bliva ett honom välbehagligt offer. Helgat i den heliga. Hur går det här till? Aposteln skriver någonting också om det. I andra Korinthierbrevet är det, va? Var det någon står någonstans? Säg själva överlämna. Säg själva överlämna. Först och främst åt Herren. Men också åt oss. Så handlar det alltså inte om att exploatera och erövra. Det låter lite kanske så när vi läser aposteln. Men det är ju inte det. Det handlar om att människor själva blir övertygade och överlämnar sig. Är det Korinthierbrevet eller Thessalonikerbrevet? Andra Korinthierbrevets 8 kapitel, ja. Vers 5. Det gav icke allenast vad vi hade hoppats, utan sig själva gav det, först och främst åt Herren, och så åt oss, genom Guds vilja. Ja. Att jag nämligen ska förkunna Kristi Jesu tjänst bland hedningarna, och vara en prästlig förvaltare av Guds evangelium, så att hedningarna bliva ett honom välbehagligt offer, helgat i den heliga. Här är en sida av offren. När människor överlämnar sig åt Jesus Kristus. Därför att de har verkligen fått motiv. Därför att de har fått höra sanningens ord. Och sanningens ord har givit människorna liv. Och man börjar ana att den evige, oföränderlige guden, han är den levande guden. Och så börjar man låta Guds ande utföra sitt. Ett annat exempel på hur offertjänst nämns i Nya Testamentet är ju när aposteln Paulus skriver till Filipperna. Om hans beredskap. Han är beredd att ge sitt liv. Alltså martyriets offer. Martyriets offer. Han är beredd att ge sitt liv. Jag tror att det ska stå här. Om mitt blod än blir utgjutet, så som ett drickoffer. Så glädjer jag mig. 2:17. Men om än mitt blod blir utgjutet, så som ett drickoffer, när jag förrättar min tempeltjänst och därvid frambär offret av er tro, så glädjer jag mig dock och deltar i allas er glädje. Han jämför det här alltså med att han skulle eventuellt bli dödad för Jesu namns skull. Som att han frambär ett drickoffer. Det är ett av de offer som nämns i Mose lag. Så Mose stadgar om det som kan man säga motsvarar det här att människor överlämnas åt Gud. Det kan kanske sägas vara brännoffer. Martyriet här som han förutser ska komma. Det kan liknas vid drickoffret. Och så har vi något som kallas för lovoffer också. Det här är Nya Testamentet. Som vi läser i Hebreerbrevets 13 kapitel. Förstår ni? Vad det här är. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Gode Gud. Vi kan ju ta det här sammanhanget då, 13 kapitlet från 13 versen. Låt oss alltså gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty vi har här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande staden. Så låt oss då genom honom alltid till Gud frambära ett lovets offer. Det är en frukt ifrån läppar som prisar hans namn. Hörrni, men förget icke att göra gott och dela med er, till sådana offer av Gud. Det är också offer. Det är också, handlar om offer. Tredje Mosebok talar inledningsvis om offer. Talar vidare om prästerna. Talar vidare om skillnaden. Den stora skillnaden mellan rent och orent. Heligt och ohel. Ingenting av det här. De här begreppen finns djupt i Nya Testamentet. Men fått ett nytt innehåll. Ett nytt innehåll. Det handlar inte längre om offra. Tjurar, bockar. Det handlar om att människor själva överlämnar sig åt Gud. Det handlar inte längre om det här. Att man utgjuter vin. Eller blod på altaret. Eller bär fram mjöl och så vidare. Drick. Det handlar om att man kan få den stora heden. Att få ge sitt liv. För Jesus. Och det här med tackoffer och lovoffer. Det tar ju den gestalten också hos Mose. Att det ser ut som lamm. Det kallas för tackoffer. Lamm av honkön. Eller? Det är tackoffer som Moses där. Men här handlar det om att överhuvudtaget öppna sin mun och prisa Gud. Låt oss stå genom honom alltid till Gud frambära ett lovets offer. Det är en frukt ifrån läppar som prisar hans namn. Gode Gud! så kommer Jesus, och Jesus som någon gör ju klart att det kan verkligen finnas skäl att ta itu med det som ser ut att vara oföränderligt. Oföränderliga förhållanden, oföränderliga saker, traditioner, former. Allt det här som hade under århundradens lopp etablerat sig så fast. Jesus tog itu med det. Därför han ville visa vad saker och ting egentligen handlar om. Visst finns det skäl att tala om offer, men vi ska förstå det på rätt sätt. Visst finns det skäl att tala om präster. Men det ska vi också förstå på rätt. Visst finns det skäl att tala om skillnad mellan rent och orent. Mose lag stadgar ingående. Prästerna rör sig formligen bland snusk och så att säga skulor formligen. Det handlar om oren flytning. Det handlar om spetälska. Sådana saker ska prästerna syssla med. Sådana saker står det. Kapitel efter kapitel. Kapitel efter kapitel. Det börjar med skillnad mellan rena och orena djur. I elfte kapitlet. Och så handlar det om menstruationen eller barnaföderskorna. I tolfte kapitel. Och så handlar det om spetälska i 13 kapitel och 14 kapitel. Så handlar det om oren flytning i det 15 kapitlet. Orenhet. Ska prästerna syssla med sånt? Ja, här finns ju en antydan om vad en prästerlig tjänst handlar om. Det handlar om att gudasonen, den rene helige gudasonen, gick in i denna syndens värld. Gick in i denna syndens värld. Och tog itu med det som var stora problemet. Det verkligt stora problemet. Det var inte frågan om det var olika djur. Där det drar den heliga ande definitivt ett streck. Den heliga ande drar ett streck över alla så att säga föreställningar om att det finns olika slags föda som är mer eller mindre passande. Och Jesus själv, han talar på ett sånt sätt att Markus konstaterar i 7 kapitlet i Markus evangeliet att därmed förklarade han all mat för ren. Därmed förklarade han. Var det inte så? Varför uppfattar Markus Herren på det sättet? Markus evangeliet, vad sa han då? Vad sa han i sammanhanget? Jo, han talade om vad som var verkligen det orena. Det verkligt orena och onda, sa Jesus. Sitter inte i yttre ting, utan det sitter i människan själv, det sitter i människans hjärta. Jag kan läsa sammanhanget här, Markus evangeliet 7 kapitel. Från 14 versen där. Därefter kallade han åter, för han hade tagit tur med de skriftlärde, men så står det så här. Därefter kallade han åter folket till sig och sa till dem: hör mig alla och förstå. Intet som utifrån går in i människan kan orena henne. Men vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar henne. När han sen hade lämnat folket och kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom om detta bildliga tal. Han svarade dem: är då också ni så utan förstånd? Inser ni icke att intet som utifrån går in i människan kan orena henne? Eftersom det inte går in i hennes hjärta. Eftersom det inte går in i hennes hjärta. Utan ned i buken och har sin naturliga utgång. Härmed förklarade han all mat för ren. Det vill säga det är precis det budskapet om den heliga ande. Understryker apostlärningarnas 10 kapitel. Och han tillade: vad som går ut ifrån människan, detta är det som orena människan. Till inifrån. Här kommer alltså 3 Mosebok också. Bli väldigt berättigad. Väldigt berättigad. Den tar itu med frågan om rent och orent. Och det är inte en oväsentlig fråga. Det är inte en oväsentlig fråga. Men den blir väldigt oväsentlig om vi stannar vid 3 Mosebok. Vi måste gå direkt till Kristus. till Jesus Kristus. Och då får vi veta vad det handlar om. Inifrån. Från människornas hjärta. Utgår deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende. Allt detta onda går inifrån och ut och det orena människan. Och vad som är allra värst, det hindrar människan som är skapad av Gud. Och som rör sig i Guds skapelse. Att verkligen på allvar känna honom som har skapat. Vilket öde, vilket olycka. Att vara en del av Guds skapelse. Att röra sig i Guds, men inte känna honom som har skapat. Det är det han har velat göra någonting åt. Därför han kommer med en omskärelse. Det ska inte omskäras kött, utan det ska hjärtat som ska omskäras. Just det, för hjärtat är det stora problemet. Frågan om rent och orent är alltså inte väsentligt, inte oväsentligt. Inte oväsentligt. Men vi måste gå till vad det handlar om. Jesus säger det. Han säger det handlar om. Det handlar om hjärtat. För den skull krävs en förvandling. För den skull krävs att vi föds på nytt och att vi får lära känna honom som har skapat oss och börja förstå att uppskatta det här, att det finns en tillvaro som inte förändras. Det finns en till hos Gud som inte förändras. Det att inte förändras är oskiljaktigt från att det är han som är den levande guden och ger evigt liv. Det är oskiljaktigt. Det här kan vi inte på en gång som människor ta in kanske. Vi kan inte fatta. Men när det här blir klart för oss och klarar, då blir vi mindre och mindre rebelliska. Mer och mer saktmodiga. Mindre och mindre upproriska. Mer och mer fogliga. Då lär vi känna betydelsen av sådana kvaliteter som till exempel vi stillhet. Att vara stilla. Den moderna nutidsmänniskan med alla stimulanser vet snart inte vad det är. Vet man det? Ja, tack och lov, det vet man på sina håll. Men det är så mycket jakt, hörni. Det är så mycket jagande. Det är så mycket hetsande. Det är som om alla förstår. Tiden är kort. Det står djävulen förstår. Ja. Han vet att den tid han har kvar är kort. Och de han inspirerar, de vill uppfyllda av den. Av den, så att säga, oro. God Gud, låt inte djävulen inspirera. På minsta vis. Nej, det gäller att omvändas. Det gäller att ta vara på det gamla evangeliet. God Gud, för att vi genom det ska kunna bli frälsta. På allvar, Gud hjälp oss. Gud hjälp oss. Ska vi stilla oss lite grann? Tacka Herren. Led i bön om. Att jag hamnar i ett rätt förhållande till ordet, till budskapet. Att människor gör det. Därför att det förstår vi. Om vi återvänder lite bara till det jag började. Första Petrus. Så skriver han ju så här: rena era själar i lydnad för sanningen. Och i 23 vers, ni som är födda på nytt. Men det förstår vi att det är ju väldigt illa alltså. Om vi ska försöka lyda sanningen utan att vara födda på nytt. Va? Och är inte tyvärr det som sker ibland? Då får vi såna här, så att säga, villfarelser. Man ska lyda sanningen utan att vara född på nytt. Hur många anstränger sig på det viset i de olika religionerna, kristna religionerna, Jehovas vittnen och andra. Lyda sanningen utan att vara född på nytt. komma i ett så snett förhållande till sanningens ord att sanningens ord aldrig kommit med något liv, men bara kommit med krav. Det är ju väldigt tragiskt, och tyvärr så är det inte uteslutet. Sen finns det ju det här att vi verkligen har fått liv i Gud. Att vi verkligen har fått göra de inledande underbara upplevelser och erfarenheter av frälsning. Men inte gå vidare. Inte gå vidare. Då finns det ju, där finns det alltså, man vågar kanske inte, jag vet inte vad kan det vara. Våga inte ta nästa steg. Vad skulle det kunna vara frågan om? Man vill inte ta nästa steg. Så att det sker som bör ske. Av den här anledningen så tror jag Jesus gav oss liknelsen om fyrahanda sädesåker. Där får vi ju väldigt på ett där illustreras ju väldigt tydligt för oss hur man kan komma i ett snett förhållande till Herrens ord. Det som förbliver är vinnerlig. Får komma i ett snett förhållande. Antingen så får det aldrig riktigt fäste. Eller så får det, men efter en tid av någon anledning så slocknade. Jesus talar om det här som att säden, den goda säd som sås, det är ordet, men den kan hamna på väg, på rakt på väg, och det kommer inte att leda någon vart. Fåglarna kommer direkt, säger han, och pickar i sig allting. Det kan hamna på stengrunden. Visserligen så står det där lite, men så får ju inga rötter på stengrunden. Även om det finns lite jord där så finns det inte tillräckligt med jord. Utan det kommer att vissna. Eller så hamnar det bland törnerna, det här. Såningsmannen som sår, han sår lite slarvigt, eller ska man säga generöst. Så det hamnar lite överallt, det hamnar bland törnerna. Och törnerna står och växer upp tillsammans. Och fick kväll. Men så finns det som hamnar i god jord. Matteus evangeliets 13 kapitel. Och det växer upp och bär frukt. 30-falt, 60-falt, 100-falt. Och jag, när jag läser det så tänker jag, vad är det som gör att det kan bära frukt? Vad är det som gör det? Det är inte utan vidare gör naturligtvis. Den som bär frukt 30-falt har ju gått igenom prövningar. Har passerat vissa, så att säga, gränser. Har klarat av och övervunnit vissa frestelser. Och på det sättet bär frukt 30-falt. Men det som bär frukt 60-falt. Det här är ju inte naturligtvis smärtfritt. Det är ju inte utan vidare. Det är ytterligare en sträcka då. Då man får möta nya prövningar. När man bevarar det levande ordet. Så som det levande ordet. Det levande ordet från Gud. Man har det med sig. Man har det med sig på varje sträcka av vägen, så att säga. Och har man det med sig, och det får rikligen, som det heter, Kristi ord ska göra. Låt Kristi ord rikligen bo i den. Så har man klarat av ytterligare en sträcka, så får man bära frukt 60-fall. Är inte det värt? Hur är allt då? Herre, visa oss. Herre, lär oss. God Gud. Jesus Kristus. Ja, nu är vi framme vid några punkter här som kanske skulle behöva mycket mer tid. Men jag tror jag ska Petrus första brev var det. Rena era själar i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt. Vi ser det, att vi är födda på nytt. Jag har redan nämnt om vissa saker där. Och så om ordet får bära frukt, handlar om lydnad för sanningen. Den lydnaden är inte utan liv. Den har sin förutsättning i det liv som vi har fått genom sanningens ord. Den bär frukt i oskrymtad broderlig kärlek. Oskrymtad broderlig kärlek. Det är inte bara former och fasoner för att det ska se ut som broderlig kärlek. Det är broderlig kärlek. Och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt. Icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig. Genom Guds levande ord som förbliver. Ty allt kött är så som gräs, och all dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort, och blomstret faller av. Så vad är det vi satsar på? Gräset blomster, det är så vackert, det är så vackert. Det syns en liten tid, men sen har det visst. Eller Herrens ord som förbliver evinnerlig. Detta ord som blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. Det är ett glatt budskap. Det har givit oss liv, och det får vi verkligen se till att vi kämpar för att det ska förbliva. Både för oss och för andra. Människor i tiden. Människor. Vi bevittnar ju vår tid ett världsuppror. Man kräver en förändring. Man kräver en förändring. Vart vi än ser. Vart vi än vänder oss. Och det kan ju hända att en del av de här kraven är inte så dum. Finns det etablerade former. Traditioner. Politiska, religiösa som måste förändras, det tror jag. Jag tror en del måste väl kanske rent av avskaffas helt. Men att vi inte är främmande för att det finns någonting som inte förändras, som är helt gudomligt. Helt gudomligt. Och här är ju församlingsordningen just vittnesbörd om. Det ska vara ett vittnesbörd om det här. Det finns någonting som är helt oförändrat och som inte förändras. Som är oskiljaktigt från levande Gud. Församlingen. Församlingsordning. Jag talade om det här lite förra veckan, tror jag. Om hur det här framträder i olika epoker. Men det här är en stor tanke hos Gud. Att han ska ha en skara vittnen. En skara vittnen. Vad ska vi göra det här, tror jag. Innan jag slutar. Ett ord från Jesaja. Står det någonstans? Jesaja 43. Men, står det där i 10:e versen. Men ni är mina vittnen, säger Herren. Ni är min tjänare, den som jag har utvalt. Och det att ni må veta och tro mig och förstå att det är jag. Före mig är ingen gud danad, och efter mig ska ingen kom. Men vad stort är det här då? Att vara hans vittne. Att vara kallad att vara hans vittne. Och det här är ju i sig också en utmaning. Som utmanar egentligen allt traditionellt tänkande. Allt mänskligt tänkande. Och allt förnuft. Hur ska vi, stoftkor som vi är. Hur ska vi kunna vara hans vittnen? Hur ska vi kunna vara hans vittnen? Och som säger att det är jag. Före mig är ingen gud danad, och efter mig ska ingen komma. Kom fram nu och berätta här nu. Och säg, tala om för oss att före honom fanns ingen. Hur ska vi kunna göra det? Hur ska vi kunna göra? Och ändå så står det, Jesus säger till sina lärjungar i Johannes evangeliets 14:e kapitel. tror jag, va? Han talar om den heliga ande. Hjälpare. I 15 kapitlet, i 26 versen. Dock, när hjälparen kommer som jag ska sända er ifrån far, sanningens ande som utgår från far, då ska han vittna om mig. Har ni läst vad aposteln skriver? Romarbrevet. Guds ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Då ska han vittna om mig. Också ni kan vittna, eftersom ni har varit med mig från begynnelsen. Gode Gud, har vi lärt känna honom? Har vi verkligen lärt känna? Har vi gjort erfarenheter med honom? Eller, men har vi lärt känna honom? Har vi förstått vår uppgift att vara vittnen? Sådana vittnen som kan vara vittnen av ett särskilt slag därför att det har varit med honom från begynnelsen. Det här säger han ju till de första på som stod där. Det kan inte vara sagt till oss. Ja, det är klart, det kan vara värt att fundera på. De var med honom från begynnelsen i historien. Men hans begynnelse, den är före historien. Och när apostlarna undervisar om frälsningen, så placerar den oss i det perspektivet. Att vi har faktiskt fått att göra med honom som är för allting. Det kan vi läsa när vi läser Kolosserbrev. Och han har sänt anden att vara vår hjälpare som undervisar oss. Den ande som är före begynnelsen. Vad är det han vill tala till oss om? Vad är det han vill undervisa oss om? Gode Gud. Har vi fått tag i det verkligen? Ska vi bedja att vi får tag i det om vi inte har fått tag i det? Så vi kan vara hans vittne på det sätt som han vill att vi ska vara. Vittnen i ändens tid som har lärt känna honom som är från begynnelsen. För det är ju vad Johannes aposteln skriver i sitt brev. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Men det var inte alla som hade, men det var några som hade. Gode Gud. Ska vi tacka honom? Jag tror min tid är över här nu.